I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Ja men hallå där, varmt välkomna då till podden som heter Gry Anders med gäster. Hallå där, Andy Pandy.
Hej Gry.
Hej praktikant Malin.
Hello.
Hello.
Bra Malin.
Till det här avsnittet så har vi suttit ner och pratat med en fantastisk tjej. Hon är, alltså man blir alldeles, jag är nästan mållös som har börjat fundera på alla sakerna som hon har gjort. Renata Klumska är ju här.
Mm. Oerhört inspirerande människa. Oh. Jag vill göra allt som hon har gjort efter jag har pratat med henne. Jag tror att allt är möjligt när jag har pratat med henne.
Inte jag. Alltså det räcker med, vi kommer att prata lite grann om en bok som hon har släppt. Med massa bilder och texter från hennes. Nu är det en mycket bergsklättringsbok fokus på. Då. Men bara de här bilderna på när hon gräver i snön för att sätta upp sina tält. Alltså, det verkar vara sånt, alltså, eller allt, det verkar vara så otroligt slitigt.
Mm, och en helt annan värld än den själv man är van vid. Man tycker det är jobbigt ibland när bussen är en minut sen eller något liknande. Eller tunnelbanan inte funkar. Men hon har varit med om en hel del annat.
Ja, men jag menar det är det som får mig att känna att allt är möjligt. Nå, om hon kan göra det där, vad har jag då att gnälla på? Vad
jag
är det
jag har inget ska wifi.
Lite så. Jag har inget att på mig. Men sluta.
Ja, ibland får jag byta rum hemma när jag ska få bättre wifi. Ja. Det är helt vidrigt.
Det är inte kul. Man sitter så skönt.
Ja. Hon är äventyrerska och en fantastiskt trevlig och härlig människa som vi då ska träffa. Alldeles, ni ska få höra hur lätt ni träffade alldeles strax. Först vill vi tacka Unionen Egenföretagare som hänger med oss fortfarande. Det är vi jätteglada för. Mm. Och som vi har sagt förut vill påminna om igen att om man är medlem i Unionen Egenföretagare i ett halvår, eller mer förstås, så kan man då spetsa sin yrkeskompetens. Man kan få alltså studiestöd för olika kurskostnader via Unionen Egenföretagare. Mm. Och det är jättebra om man behöver pengar till kursavgifter eller böcker eller vad det nu kan vara. För 3 200 kronor per termin.
Det är jättemycket bra. Pengar. 3 och 2, alltså, det är många pennor.
Ja, men det kan vara skönt också. Just som egenföretagare kanske man inte alltid har det lilla extra. Så det är toppen att få den igen. Mm.
Verkligen, så tack för det Unionen Egenföretagare. Dessutom tackar vi Läkerol för att ni makes people talk.
Och för att ni har gjort appen Let's Talk. Den är så himla toppen.
Och berätta igenom den.
Nej, men den förenar ju människor lite så där får man ju hjälp. Ladda ner appen, heter Let's Talk, finns på de olika appställena. Och sen så gör man ett konto och där kan man då hjälpa oss åt att prata med folk som är nyanlända till Sverige eller som har svenska som andra språk eller så. Och vi då som har svenska som första språk kan då hjälpa och utveckla dem. Man kan chatta, man kan göra videosamtal, man kan ringas. Så får man kompisar helt enkelt. Man kanske både får kompisar och kommer in i landet på det sättet.
Och det är det. Så kommer man till ett nytt land och inte kan språket helt och hållet, det är svårt att komma in i ett land då. Mm. Alltså det är svårt att komma in i samhället om man inte kan språket. Ja. Och då är det här, och det brukar man säga själv, om man själv ska lära sig ett språk, att man måste åka till det landet och man måste prata det språket hela tiden. Eller jättemycket.
Och den här appen överbrygger de här språkbarriärerna väldigt mycket. Ja. Och det är just det, makes people talk.
Och då kan ju vi som kan prata svenska flytande, då kan ju vi vara med och hjälpa till på ett enkelt och lättsamt. Eller på ett enkelt sätt. Mm. Jag vill snickersnacka lite grann bara.
Precis, så väljer man den nivån. Man laddar den appen och sen kan man bara chatta lite om man vill det. Eller så kan man ringa sig så träffas. Man får välja
videosamtal,
precis
som man vill. Liksom. Kan man ha.
Exakt.
Så ladda ner appen Let's Talk. Direkt efter att ni har lyssnat på vårt podcastavsnitt där vi träffar Renata Klumska. Varsågod.
Gry och Anders med gäster.
Då säger vi välkommen hit till äventyrerskan Renata Klumska. Hej!
Hej och tack så mycket.
Hur är läget med dig?
Jo men det är bra, lite svettig. Det var lite långt att cykla hit från Jönköping så här på morgonen. Men
du har inte cyklat.
Det är det alla tror om dig, var det den ständiga frågan? Eller hur tog du dig hit?
Ja. Jag har gått Lisa armgång längs en lina.
Nej, jag körde ju bil som ni vet.
Du har en förmåga att alltid virvla in i rum tycker jag. Första gången jag träffade dig var när det året som Fångarna på fortet gick på TV3. När jag och Henrik Jonsson, vår kompis från radion också, var programledare för Fångarna på fortet. Mm. 99 eller 2000. Ja. Då var du och Göran Kropp, som du då var ihop med, ni var med i samma lag. Mm. Så din gamla klasskompis som har kaklat tranan.
Ja, Johan Westman.
Tack, din gamla klasskompis Johan Westman var ju producent för programmet för Fångarna på fortet, och jag och Henrik var programledare. Så hade vi en ledig kväll. Så åkte vi in till byn för att ta en drink på diskot. Så vi står i baren och tar en drink. Och så helt plötsligt hör man hur det bara rasslar till i dörren, så kommer de här in. Och Göran var ju
han var lång.
Tog mycket, alltså stort vingspann, tog mycket plats. Göran, du, era två kompisar, ni var ett gäng. De bara så här dundrade in, byggde en mänsklig pyramid på riktigt, rev den, sprang till baren och drog ut på dansgolvet och bara, kom igen! Alltså det var som att det
en cirkus.
En liten cirkus.
Och jag minns, det är så roligt att du säger det där. Jag minns att Göran bar hem Josephine Crawford på sina axlar, för hon hade skoskap.
Sen på ena armen
var han med en av deltagarna, Niklas. Han började gå söderut och sen har vi inte sett honom sen dess.
Men gud.
Oj då, nej, det är, men, Göran, hur länge sedan var det Göran gick bort?
2002.
Det var ju strax efter det. Alltså.
Det var strax efter det.
Fast kan vara tiden går. Jag tycker att Göran kroppen, och för mig känns som att han är fortfarande ganska närvarande. För det är han för närvarande varje dag då.
Jo, men det är han. Alltså, dels så träffar jag ju människor varje dag som på ett eller annat sätt träffade Göran eller har blivit berörda eller har läst hans bok eller lyssnat på hans föredrag. Och jag blir så glad när de delar med sig av sina minnen, för oftast är det ju väldigt varma och härliga och mycket energi, alltså i deras berättelser. Han berörde ju verkligen folk, och jag fick leva med honom i 8 år, så att det var ju, det är jag väldigt glad och tacksam över. Han har ju haft ett stor inverkan och inflytande på mitt liv.
Men hemskt också att älska någon och leva med någon som dör, och sen så ska alla runt om som knappt känner en, som jag nu också gjorde, hålla på och påminna en om den tiden hela tiden.
Fast jag är helt okej med det.
Ja.
Jag har inga problem att prata om Göran. Alltså det är klart att det var inget jag kunde göra den första tiden. Då var det ju för nära inpå, men sen har vi ju gjort så mycket expeditioner tillsammans, så jag kan ju inte prata om dem utan att han finns med. Det hade ju varit jättekonstigt.
Finns det tillfällen när det blir som signal till dig att han är med dig på något sätt och säger så här, nej, det här ska du inte göra, eller det här ska du göra, eller kör?
Ja, han är med. Han sitter oftast och gör sin brasilianska dubbeltumme, liksom, med tummen upp och säger, kör gumman.
Men jag tänker lite på det hemska som hände med Matilda Rappaport här nu, när hon gick bort i
slalom, åkerskan.
Precis, hon gick ju bort i en lavinolycka. Och hennes kille Mattias åkte ju jättemycket skidor också. Jag vet, jag läste hans blogg där ett tag, och då sa han just det, att det svåra var ju när liksom passionen i skidåkningen och sin fru, när liksom skidåkningen tog hans fru ifrån honom. Jag kan tänka mig att det kanske blir lite likadant. Tvivlade du någonsin på att fortsätta med det du brinner för, äventyren och det?
Nej. Alltså, och det var ju mycket hur Göran var och hans filosofi över livet, och min också på något sätt. Alltså, det går ju inte att sluta. Livet blir inte bättre. Göran är borta, och någonstans kände jag nästan tvärtom, att jag måste ju maximera livet ännu mer och inte ge upp på de där drömmarna, utan göra allt jag kan för att förverkliga dem.
Du har gett ut en bok precis som heter När bergen kallar. Du har ju gjort massa paddeläventyr och cyklingsäventyr, men också mycket bergsklättringsäventyr, och det här är en bok som fokuserar mest på bergsklättring, bergsäventyren.
Ja.
Och där är ju ett kapitel med då, en bit om Göran. Det är fina bilder på er tillsammans.
Mm.
Vilka bitar har du valt att berätta om i boken?
Ja, egentligen hela, alltså hur jag kom in i klättringen och i bergen, och det var ju Göran som öppnade den dörren, och som var en otrolig källa till inspiration. Och det var ju med honom jag klättrade, och han var ju en lärare och en mentor. Och så att för mig var det självklart, folk vill ju veta varför, vad det är som driver, och den biten finns ju också, men att just att det blev klättringen har jag ju verkligen att tacka Göran för, att han visade mig de här, inte bara Kullaberg i Skåne, utan faktiskt Himalaya.
Ja, det finns
skillnad.
Det finns högre än Kullaberg.
Ja, jo, så att det var ju något som jag ville berätta, och som har berättats för hur vi träffades. Så det var ju det är en självklar del av mitt liv.
Alltså, man är ju nyfiken på expeditionen och drivkrafterna, och alla de här frågorna har vi också förstås. Men vi tänkte börja med den första också. Kommer du ihåg ditt första jobb? Vilket var det?
Mitt första jobb. Nu ska vi se här. När jag fick betalt liksom. Ibland har man jobbat gratis. mitt första så här, riktiga jobb var faktiskt på Skånes idrottsförbund. När jag gick ut gymnasiet så sökte jag en utbildning. Och efter jag hade gått den så började jag jobba på Skånes idrottsförbund. Det var då jag började få lön.
Första lägenheten?
Det var på vid Sankt Knuts torg, typ 700 meter från mina föräldrar. När jag kände att nu var det dags att flytta hemifrån, då var jag väl 19 eller något. En liten etta med burspråk och badkar, för det hade jag alltid drömt om att ha.
Ja. Lyxigt. Det var ganska stor etta.
Nej, litet badkar.
Gick du över med kläderna och tvättade dem hos mamma?
Nej.
Eller pappa?
Nej, det fixade jag. Det fixade jag själv.
Första förhållandet?
Första så här, lite mer stadiga förhållandet. Det var när jag var 15. Då förälskade jag mig i en kille som var hockeyspelare. Och vi hängde ihop i 7 år.
Oj, vad länge.
Ja, inte riktigt, nästan. Ja, vi träffades nog när jag var 14 faktiskt. Ja, så det var länge.
Wow. Mm. Första sorgen?
Jag hade på ett sätt tur. Det var när Göran dog som jag för första gången förlorade någon. Jag hade ju förlorat mina mor- och farföräldrar, men de bodde i Tjeckien. Så att det var inte lika påtagligt att de var borta. Så att jag fick den första sorgen med besked, kan man säga.
Hur gjorde du för att gå vidare med det? Eller hur gör du för att gå vidare med det?
Jag tänkte på något sätt att andra har överlevt det här. Det måste jag också göra. Vad gör man?
Mm. Hur gjorde du sen? När du, långt tid dröjde innan du vågade dejta någon och träffa någon och älska igen?
Det gick ganska fort. Vilket jag var förvånad över. Eller fort. Men jag vet inte om jag känner mig så trygg i Göran som min relation. Och att jag fick komma till avslut ganska snabbt på något sätt. Det var inte så mycket frågor. Utan jag kunde ändå gå vidare förhållandevis bra. Med tanke på hur man ser hur trasigt det blir för många andra.
Mm. Första bröllopet.
Hans och Sara 1997 i Eksjö.
Det minns du.
Ja, det
har du som är äventyrare och bergsklättrare, har du fått vara med om sån här bröllop uppe på en bergstopp eller på fallskärmvittne som på bröllop och fallskärmshopp? Eller?
Nej.
Förlovningar måste väl vara ett otal som
uppe på flygplansvingarna.
Jag tänker bara på Molly Sandén och Danny Saucedo förlovade sig väl uppe på
Kilimanjaro.
Det kanske jag borde börja med att kunna viga.
Ja, vad
på såna här platser.
Där har du något.
Det är kommersiellt gångbart. Kör på Renatas.
Det är klart ska jag göra bra. Det.
Vad kallas det när man blir sån här
vigselförrättare?
Ja. Det. Mm. Och då vill jag ut i rymden och gifta folk.
Ja, för det är det du drömmer om nu. Mm. Rymdresan, berätta om den satsningen.
Men det är ju så självklart att man ska ut i rymden. Det vill
nej,
ni
inte
också
för alla. För vänner.
Nej, inte alla.
Jag trivs jättebra här faktiskt.
Jag förstår däremot att det är självklart för dig. Men jag ser vad du har gjort så förstår jag att rymden känns som nästan...
Jag fick lite mindre respekt för rymden när vi hade Fuglesang här. Vi har haft någon som är som man påtog. När man förstår att det är inte så mycket luft där uppe. Det är inte så att man bara sugs ut, utan det är ganska safe att vara där egentligen.
Ja.
Det har jag börjat förstå nu, att den är inte så... Det är inget.
Hur menar du inte sugs ut? Ja, men alltså tappar du fästet så försvinner du ju bort.
Jo, men det går ett
du kommer
lugnt
inte in och hämtar
till.
Dig,
det liksom. Går ett lugnt till där uppe. Det är inga monstervindar eller någonting, utan jetströmmar är ju mycket... De kommer tidigare. Sen när du kommer upp dit... Där är det ju lugn och ro.
Med klaustrofobin.
Ja, den kan jag fatta. Men förut trodde jag ju, innan han berättade för mig att hur det fungerade där uppe, då känns det lite bättre.
Men jag också förstår att Mir inte ligger så långt bort. Eller ISS kanske
heter. Men det är så roligt. Klaustrofobi. Har ni bott på sådana här hotell där man bor i källaren utan rum? Eller utan fönster? Ja. Det är klaustrofobiskt. Då känns det en rymdfärja med den utsikten. Det är ju självklart.
Nej, jag bodde i ett sådant hotell en trappa ner, eller två trappor ner under Det var ju mörkt och tyst och skönt.
Ja, jag måste ha ljus.
Mm. Men hur långt borta är att du får åka till rymden?
Alltså jag räknar med 2-3 år.
Det är så nu.
Ja, det är snart. Men jag har ju haft biljetten sedan 2010. Så jag har ju gått och väntat. Men det fick ju Fuglesang också göra. Mm. Vänta. Och den som väntar på något gott. Så att 2-3 år till.
Men du...
Mm.
räcker det för dig inom citationstecken att åka ut i rymden och åka tillbaka? Du kommer ju vilja göra något spektakulärt av det.
Ja, men jag har ju redan 2 biljetter. Jag ser ju det här som en träning. det här är bara början. Jag menar, rymden kommer ju bli så tillgänglig och kommer ju komma närmare och snabbare. Så att jag vill ju, så småningom vill jag ju till månen om det är möjligt. Finns ju kul saker att hitta på där. Finns ju lite berg och sådär. Så.
Du vill klättra i berg på månen?
Ja, man studsar ju upp. Fattar vilken skillnad.
Som en bergsget.
Ja.
Oh. Men det viktiga är att man studsar ner också.
ja, precis.
Och är det högsta berget på månen? Jag har ingen aning om hur högt det är.
Ja, man räknar på... Det högsta berget är runt 5000 meter. Sen finns det en högsta punkt som faktiskt är högre än Mount Everest som är 10 000 meter. Men det är mer som en platå. Men man kan komma högre än Mount Everest på månen.
Aha. Men hur kommer det sig att du började med bergsklättring? Och vi backar tillbaka dit, ja. Så man bara förstår var du liksom kommer från.
Ja, eftersom jag kommer från Malmö, ja. Skåne, så är det väldigt
men jag vet
konstigt.
Att ni kampade ju mycket med familjen när du var liten.
Ja.
Men därifrån till att börja klättra upp för stora, stora berg.
Nej, men alltså, jag provade ju en mängd olika idrotter. Och så märkte jag att hålla på med lagidrott, eller tävlingssport egentligen, var inte min grej. Utan det var naturen och det var friluftslivet. Och så snubblade jag på klättring och tyckte att det var ju väldigt kul. Man kan vara utomhus. En fantastisk naturupplevelse och så förälskade jag mig. Tänkte att ja, den här sporten, det ska jag satsa på. Det här var kul, det gillar jag. Sen förälskade jag mig då Göran, för han var min klätterinstruktör. Så det blev en bra kombo. Man gillar både klättring och
hur blev ni
Göran.
Ihop?
Det tog lite tid. Vi började ju först jobba tillsammans. Så att, eller det tog tid för mig. Det gick ju snabbt för Göran, naturligtvis. Det tog lite längre tid för mig. Men det var i planeringen av hans Mount Everest-expedition som vi upptäckte varandra. Och sen fick jag följa med till Himalaya. Och då var jag 22 och fick se de här fantastiska bergen. Och man vet ju inte hur man reagerar. En del kommer till basläget och det är enkelt och det är primitivt och det är kallt. Och man äter ris och bönsås i 7 veckor och folk vill åka hem efter 7 dagar. Mm. Medan jag kände bara, det här är ju fantastiskt. Man träffar människor som hade visioner, idéer, mål, ambitioner. Och att det var enkelt och primitivt gjorde inget. För det var ju så jag tillbringade mina semestrar. Mm. Familjen kampade oss genom hela Europa. Så att när jag stod i basläget så kände jag i magen att bergen faktiskt på något sätt kallade. Och jag kände att jag vill också upp.
Är det inte läskigt också när man kliver upp på det här berget? Att man kliver över, tror jag, är det inte så att man ser döda människor? Jag tror inte man ser ett huvud infryst i isen, men kan man göra det eller?
Ja, de flesta, beroende på vilket berg det är, så många av dem som förelyckas blir ju kvar, så är det. Men, och jag har sett döda människor på expeditioner. Men det är inte så att du kliver över dem. Det är ju hur tragiskt den är, så det går inte att flytta en kropp på den höjden när man börjar komma upp över 7-8 tusen meter.
För att?
Det är för tungt och det är för riskabelt och det kräver en sån otrolig insats så det skulle behövas kanske 5-6-7 personer för att ta ner en livlös kropp och då utsätter man dem för risker och det är förenat med kostnader.
När har du varit rädd?
Alltså oftast är jag rädd när jag tränar. Jag är ju sällan egentligen rädd på expeditioner för då har jag ju tänkt igenom alla möjliga scenarier. Då är jag ju väldigt fokuserad och koncentrerad, men rädd. Alltså idag är det ju såna här, det är ju mycket att det ska hända ens familj någonting, alltså sådana tankar blir ju väldigt skrämmande och obehagliga. När man ser vad världen är på väg blir man också rädd. men annars det är något som jag har varit livrädd för, det är just då att tala inför folk. Jag har ju haft så här riktig scenskräck och ändå är det ju det jag livnär mig på idag till stor del, att vara ute och föreläsa. Så att jag, rädsla för mig är något som man ska bli vän med.
Men jag undrade, du var inne på det Anders också, för jag läste där när du besteg de här, vet du, Seven
Summits.
Precis, det tog dig 15 år att göra det.
Och det är alltså de 7 högsta topparna på de 7 olika världsdelarna?
Ja, precis.
Ja. Vad är det, tar det 15? För mig kan det säga, om du är i god form för att bestiga en sån topp, går man inte bara ner, laddar om och så tar du någon månad och sen så går man upp för nästa.
Men det är det man gör. Det var precis det jag gjorde. För saken var den att jag började ju 99 med Everest och sen åkte jag året efter till Kilimanjaro. Sen så förlyckades Göran och jag åkte iväg på min lilla paddelexpedition ut i USA. Sen kom jag hem och så fick jag barn, några stycken efter varandra, ganska fort. Och sen så bestämde jag mig för att göra färdigt Seven Summit. Så att de sista 5 bergen som jag hade kvar, de gjorde jag, precis som du säger Malin, de tog 6 månader.
Mm. Jag tänkte att alltså, det var en massa förberedelser som man inte vet om.
Yeah. Malin, kör nu.
Men det här när du då så här ska bearbeta lite och paddlar typ runt USA. Alltså, så här,
alltså
du,
min lilla paddelexpedition i USA,
det var ju inte riktigt
Kungsholmen alltså. Runt.
Nej!
Nej, men alltså, skulle jag tänka så i början, det är klart jag fattar att det kommer ta tid. Men jag försökte dela upp det och bryta ner det och tänkte någonstans, ja, men jag börjar med Stilla havet och så får jag se hur långt jag kommer.
Hur lång var hela den paddlingen?
Hela expeditionen tog 439 dagar. Mm. 14,5 månader. Jag upptäckte att det var väldigt kul att paddla.
Du måste ha träffat enormt mycket roliga människor också på
vägen.
Det
är det man gör. Det är det som också blir så kul.
Vadå? Hon paddlar ju ensam på havet. Du måste vara superensam.
Du ligger ju inte och sover i kajaken. Den går i land och så är det folk som du blir uppmärksammad. En ensam kvinna på havet. Kom igen, vad tror ni?
Ja, du vet. Jag hade ju sån här, kallas för PLB, sån här personal location beacon, som var registrerad hos amerikanska kustbevakningen. Och det är klart, jag hade någon ensam kväll där när jag tänkte, nu ska jag aktivera den. Och så kommer US Coast Guard. Det går väldigt roligt också.
Fast
det hade blivit dyrt.
Vad såg du för djur? Alltså, du måste ha hajar och valar och...
Jag såg inga hajar. Nej. Sen vet jag att de finns där.
Jag vet att du frågade, jag såg ditt program på YouTube som du har med Ola Skinnamo, att du frågade just, jag var lite nervös och frågade Seattle om hajarna på akvariet. Men vad var det de sa?
De sa, don't worry about the sharks in the water, worry about the sharks on land. Människan, farligt rovdjur. Så att, men annars har jag ju paddlat med delfiner och sälar och sjölejon och... Det har varit helt magiskt. Det är också det som gör att man faktiskt orkar sitta i en kajak i 12 timmar. Jag får se väldigt mycket.
Men hur var vädret? Det måste vara lite läskigt. Jag tänker, jag paddlade bara lite då Kungsholmen runt och somnade. Och så fort det kom en båt med stora vågor så blev det ju himla otryggt.
Alltså, har du sett klippen? Det är så obehagliga vågor. Dåligt väder, höga vågor.
Fast jag har ju la i 5 år av mitt liv på att förbereda mig. Alltså även mentalt, att fatta att det här ska jag göra och det här kommer jag fixa. Och jag började inte paddla på Stilla havet.
Nej.
Du måste berätta för lyssnarna, hur gammal är du nu då?
Jag fyller 43.
43 år. Och hur många barn har du?
Jag har 3 egna och sen har jag en bonusson.
Och du är tillsammans med?
Ingen.
Ingen just nu. Du är singel, du är villebråd.
Villebråd, fy
fan. Eller man kan säga så här, som någon sa, it's complicated.
Men du, men på de här expeditionerna, oavsett om det är bergsklättring, visst man är i team och så, men också paddlingen gjorde du ensam, även om du då hade kontakt med massa människor. Blir det inte ensamt? Det är inte ett ensamt yrke du har valt?
Det där är nog en vanlig missuppfattning. För att, på USA, när man tänker på USA-resan så visst, det var ingen som var med hela vägen runt. Så den gjorde jag ju själv, men jag var inte ensam. Jag har haft människor som har cyklat med mig på vissa sträckor. Jag hade ju sponsorer som jag mötte upp på vissa platser. Folk som filmade. Och som sagt, som du sa, var jag än kom i land så träffade jag ju folk. Jag blev ju adopterad 5 gånger. Jag har 5 surrogatföräldrar, familjer i USA.
De tyckte synd om dig,
Mando. De tyckte synd om mig, precis. Den måste vi ta hand om. Och på en klätterexpedition, där är man ju aldrig själv. Utan då är man ju minst 2 i alla fall och ofta betydligt fler.
Det kanske får man luras av den här bilden. Man ser de här fotografierna på den ensamma klättraren och det stora berget. Mm. Och det är därför man får den känslan att det är du och berget bara.
Det är då man ska fråga sig vem tog bilden.
Exakt. Det är som Anders ensam lunchgrej på Instagram. Han är ju alltså inte själv. Ensam klättraren.
Jag har varit på några föredrag bland annat Johan Ernst Nilsson och tittat. Mm. Det är en fascinerande värld som ni äventyrare är i. Det är enormt kul. Är det den typen av föredrag du håller på med när du visar bilder och filmer och annat?
Ja, föreläsningarna är ju baserade på mina olika äventyr och expeditioner. Fast jag försöker tänka på dem som är som kulisser. Alltså, vad är det som gör att jag lyckades nå toppen? Och hur klarar jag av den uppförsbacken? Och hur orkar jag sätta mig i en kajak och paddla 12 timmar varje dag? Och det går ju att översätta till hur orkar folk gå till jobbet? Och hur möter man de här utmaningarna som man faktiskt, som vi alla möter i vardagen? Oavsett om det är som person eller som företag eller organisation, så är bergen väldigt symboliska.
Ibland läser man ju om folk som blir utbrända och tycker att de jobbar mycket, men det finns faktiskt de som i Indien som sitter och gör saker omkring 14 timmar om dygnet och knappt har en, de vet ju inte ens vad utbrändhet är. Nej. Var du nära att bli utbränd själv var det här?
Nej, jag har inte blivit det. Och jag tror att mycket att jag mår så bra som jag gör, det är att jag faktiskt åker iväg på de här explosionerna som ger mig väldigt mycket tid att tänka. Och har jag inte tid att åka iväg på expedition, vilket jag inte har när man har småbarn på samma sätt. Jag kör mina morgonpromenader varje morgon när jag är ute och går en och en halv timme och får rensa huvudet. Liksom. Att klara av att stanna upp och någonstans också se perspektivet. Jag har ju rest i en del länder som jag menar, både Nepal, Indien, Pakistan och delar av Kina. Och kan inte annat än slås av hur fantastiskt bra vi har det och jag har det. Det känns inte som att jag har så mycket att gnälla över egentligen.
Hur har din syn på det du jobbar med förändrats sen du fick barn? Eller förhåller du dig annorlunda till äventyrandet sen du var barn?
Jag vet inte om jag förhåller mig annorlunda. Jag vill ju inte vara hemifrån. Jag vill ju vara hemma så mycket som möjligt. Och därför har jag valt rymden som nästa stora projekt. För jag hinner ju faktiskt, som jag börjat säga, jag hinner ju lämna på dagis på morgonen, sticka ut i rymden och sen hämta innan tre. Så det är väldigt effektivt.
Vadå, får man bara vara ute så himla kort?
Det är en väldigt kort resa. De här första är ju väldigt korta. Sen hoppas jag ju, blir det till månen, då blir det lite längre. Mm. Men de här första är ju bara lite skutt ut i rymden.
Det är bara över dagen typ?
Ja, och så otroligt säkert.
Så, säkert förutom det att testmaskinen precis exploderade väl i somras?
Ja, 2014. Men det är ju så också när
det är 2 år sedan.
Nej, då har de har hunnit bygga en ny som de är ute och testflyger. Och det var ju också väldigt naturligtvis tragiskt. Men å andra sidan, om vi inte provar så kommer vi inte komma framåt heller.
Men om dina barn skulle säga, mamma, vi vill inte att du håller på med det här, vi är oroliga för dig. Skulle du sluta då?
Gud, vilken svår fråga. Alltså jag säger ju det på mina... Mina föräldrar har ju sagt det till mig, jag har ju inte slutat. Men om mina barn skulle säga det, jag skulle nog tänka, kan inte hänga med och se hur fantastiskt det är, så gör vi det tillsammans.
Har du tagit med dem till något ställe där du har bestigit något berg någon gång, dina barn?
Ja, 2 av grabbarna har faktiskt hängt med till Kebnekaise. Nu senast i augusti och året innan, så då var min son 6. Så... Vi gjorde en mammagrabb fjällvandring upp till Keb.
Vad fint det är.
Ja, det var helt fantastiskt.
Hade ni tur med vädret också?
Ja, helt magiskt. Och det var ju inte alls tänkt att vi skulle nå toppen. Utan,
gjorde ni det?
Ja, det gjorde vi.
Mycket med 6-åring.
Ja, men ett barn klarar så mycket. Om vi tror på dem och om vi orkar, så orkar ju de. Det är klart att jag fick bära allt. Jag var helt slut. Jag hade en ryggsäck som vägde 30 kilo. Men det var så roligt. Jag hade packat ner hans klätterhjälm i hans lilla ryggsäck. Så jag tror han bar liksom på 2 kilo. Men den så stor ut. Så när folk passerade honom så tänkte jag, stackars han som var henne som morsa säkert.
Det kommer den galna klunken.
Ska börja till tid.
Men vi hade så kul. Sen hade jag ju med jättemycket god mat och bullar och gott och godis och sånt som jag vet att han tycker är lite extra lyxigt. Och så fort efter 20 minuter när han var så här, mamma, så fick han lite och så drack han lite blåbärssoppa och så fick han fylla på energin igen och så gick det ju bara bättre och bättre. Och...
Min 7-åring ville att jag bär henne från skolan till bilen typ, när jag hämtade sig i skolan.
Men det var ju 3:e gången den här dagen de var uppe på gamla.
Men hur långt tog det för dig då?
Vi var borta en vecka. Vi tog nattåget upp till Kiruna, sen bussen till Nikkaluokta och så började vi vandra till fjällstationen. Och
men
så...
ni gick dit förstås, ja.
Mm.
Ja.
Ja.
Men hur långt tid tog
man?
Man kan åka sån där bandvagn.
Ja, det kanske man kan.
Hur långt tid tog du att klättra upp för berget?
Liksom bestiga,
2 nätter. Och de flesta sover ju inte. Utan man går ju från stationen, antingen om man går västra eller östra leden så når man toppen på dagen och sen går man tillbaka. Men jag hade med mig tält och kök och alltihop.
Vad ser man där uppifrån?
Du ser Norge. Du ser, ja men hela, alltså det är en speciell känsla av att komma så högt upp. Och höra också barnen när de bara, wow, vad stort det är, vad vackert det är, vad mäktigt det är. Se renar, vad han är helt fascinerad över och... Nu i augusti så hade jag med min bonusgrabb då som var 12. Och han också, att får dela de upplevelserna tillsammans så de känner sig trygga i naturen. För mig är det viktigt.
Kan du vädret slå om att det blir farligt också?
Ja, alltså det gäller, det är, man ska inte underskatta. Det gäller
inte ens Kebnekaise.
Nej, folk har ju blivit fast där och råkat ut för snabba väderomslag, vilket det måste man ju vara förberedd för. Så det gäller att ha med sig rätt utrustning naturligtvis. Mm. Och inte tänka att man går upp i gummistövlar och en t-shirt, även om det är fint på morgonen.
Men är det klättra liksom, så här, ta sig upp och klättra? Eller är det liksom att man kan gå hyfsat?
Västra leden går det ju. Uh-huh. Den är ungefär 2 mil.
Men den är ändå brantare än vad man tror.
Framförallt så är den ju upp och ner. Så det är långt. Du gör ganska mycket höjdmeter och sen faller du ner i Kaffedalen och sen ska du lika mycket upp igen. Så att det är mentalt jobbigt liksom. Sen har du ju östra leden där de har gjort en jättefin Via Ferrata, kan man säga. Det är som en klätterled med vajrar, så att du sätter fast dig i en vajer med klätterutrustning då, så att det är väldigt säkert. Men det är ju lodrätt, så att det är ju vertikalt.
Jag skulle vilja gå. Sen ska du ner också. Ja.
Och då gjorde vi en egen variant, så jag har en Renata Klassiker nu på Keb, där jag går västra leden upp och sen tar vi östra leden ner. Så att barnen
gjorde du det med 6-åringen?
Ja, så de fick testa lite klättring.
Nej, men du.
Ja. Men du, jag tänker, för du säger också...
Det har ju många barn.
Ja, nu står ju de andra, vill ju med. Så att nästa grabb, han fyller 6, han fyller 7 nästa år. Så då har jag sagt att nej, det året de fyller 7. Så att då tar jag det. Och sen blir det min dotter sist då.
Men du, för du säger, jag kollade på det här som sagt, det programmet som du, Ola Skinnamo, har på YouTube, som man kan kolla upp om man vill, där ni utmanar varandra på lite grejer. Du pratar om utmaningar och stora äventyr och sånt, men då tar du också upp de här små utmaningarna, små äventyren i vardagen, som något cykellopp här, något springlopp där, någon Kebnekaise-bestigning med en 7-åring där. Malin är en sån som, för att motivera sig att gå och träna, så måste det finnas ett mål eller en utmaning. Kör en thai-boxningsmatch på Café Opera här innan sommaren. Och vad är det mer du har gjort? Jo, men swimrun. Det var ju swimrun-tjej ett tag. Och nu har du precis...
Svänger fort.
Du har precis sagt att de ska köra Vasaloppet.
Härligt, det är
till och med
kul.
Gått så långt som de har skaffat kille.
Oj, det är en utmaning.
Det är den största utmaningen. Jag har en fråga om bajs och intimhygien. Mm. När man är ute på expeditioner som du, om det handlar om att bestiga Mount Everest eller paddla runt USA och cykla sen igenom hela, och alla dina äventyr som du gör... Hur funkar det med hygienfrågor? Jag tänker också, jag var på Borneo för massa år sedan och vi skulle leta efter elefanter i en djungel. Och då gick det kanske 3 dagar utan att vi duschade, vi var några stycken. Och som vi luktade, det var ingen lek, och det var 3 dagar bara av lite djungelsvett och fästingmedel, eller blodigelmedel. Men hur funkar det när man är på bergsexpedition till exempel?
Alltså, vad gör man? Det är ju för kallt för att hålla på och tvätta sig och smälta snö. Ta både tid och energi och bränsle liksom. Så att det är... Och då igen, i sådana lägen tänker jag på, hur lever större delen av världens befolkning? Vad är problemet? Det är klart att jag fixar det här. Jag tvättade inte håret på nästan 7 veckor när jag var i Nepal första året liksom. Första gången på Everest 96. Det är klart att man klarar det. Och fördelen är då att till slut luktar ju alla lika gott. Det är ju värre om någon kommer då med deo. Då blir det ju besvärligt.
Men jag tänker, hur funkar man har mens eller om man blir dålig i magen? Eller
det är klart att det är jobbigt. Men igen, det är ju hur många kvinnor har tillgång till ordentligt mensskydd.
Nej, absolut. Ja, men jag bara menar att vi kommer från en värld där man är van vid det. Ja. Det är därför man måste jämföra med det ju.
Ja. Men jag tar det som finns liksom.
Snö.
Nej, men det är inte snö.
Men vissa får försvinner ju på berget.
Urinvägsinfektion liksom. Men man försöker, jag har ju med mig kök, så jag kan ändå smälta snö och värma upp lite vatten och försöka tvätta av mig så gott det går. Och det gör jag ju naturligtvis. Jag menar, passerar man någon bäck så försöker man tvätta sig. Samtidigt som man vill veta att vattnet inte är boskap och sånt. Bebyggelse högre upp, för då kan ju vattnet vara smutsigt. Och jag blev ju väldigt sjuk när jag cyklade genom Indien.
Vad hände?
Nej, men då åkte jag på en infektion och blev riktigt, riktigt, riktigt dålig. Och det var största sannolikhet från vatten då. Mm.
Fick du bryta din
expedition? Nej, men jag hamnade på ett sjukhus i Indien. Och det var en aha-upplevelse. Verkligen.
Vad då?
Men fanns ju, jag hade ju möjlighet att köpa engångskanyler. Men det är väldigt många som inte har det.
Mm. Ja, just det.
Och som fick återanvända. Oh, fy. Mm.
Men det är inga span på väg upp på Himalaya i alla fall. Det.
Nej.
Och man får andra prioriteringar också, ska jag tänka mig.
Ja.
Om man är lite så här, lite nyfiken, man läser din bok eller ser bilderna och man känner att men jag vill också ut på äventyr. Jag vill göra någonting som jag inte har gjort förut. Vad skulle du rekommendera? Vad är så bra insteg?
Rish en lördag kväll.
det är för mycket. Man måste bestiga något berg först.
Det kan nog säkert vara väldigt farligt. Men alltså, se, beroende på var du bor någonstans, kolla din näromgivning. Det finns oftast väldigt fina både vandringsleder, cykelleder, vattendrag, scouterna, friluftsfrämjandet. Alltså, anslut dig till någon och upptäck där du bor. Hur mycket jag än vill till månen och till rymden, så någonstans så äventyren behöver inte vara långt borta och extrema och svåra och farliga. Utan de kan vara väldigt nära, liksom, runt hörnet.
Vad heter reservatet? Du säger Tyresta reservatet, det är som brann.
Nej, inte så. Ja, i Hellas har jag
bara. Hellas också. Det är också Hellasgården är ju fantastisk.
Helt fantastisk. Tyresta har jag hört ska så himla fint.
Ja,
och nu pratar Stockholm.
Fin natur.
Men det upplevde jag verkligen bara det här swimrun jag gjorde. Som då är att man turas om mellan att springa och simma. Det var en så fantastisk naturupplevelse. Alltså just att man blir så himla... Man känner sig så stark när ingenting kommer åt den. Du springer i skogen bland så här mossa och stenar upp och ner. Och så kommer en sjö och då simmar man över den. Alltså man är så ostoppbar på
något sätt. Vi åkte tåg eller vi åkte bil eller tåg och Malin tittade ut över vatten och sa... Jag kan simma dit bort. Vi åkte till Jönköping, vi skulle äta...
Och det var typ hela Vättern. Alltså, såhär, det kunde jag ju inte. Men känslan blev att såhär, det här gör inget.
Men det är ju härligt. Ja. Jag menar, det är just det att... Och det finns ju så mycket bra arrangörer och arrangemang. Liksom. Allt från svensk klassiker till vad man nu vill. Mindre lopp och större lopp. Och så får man göra det med människor som... kanske inte är likasinnade, men ändå har för den dagen det målet. Och det är ofta så här feststämning. Alla är glada och peppade och en del har tränat mycket och en del har inte tränat alls.
Jag gillar att bli brun. Ibland när jag är i Alperna, då försöker jag hitta ställen som har typ 3500 meter. Det är sök man kommer. Då får man ju bra med färg. Men har inte du varit rädd för att få hudcancer eller liknande? Det är precis tvärtom. Ja.
Jag köper på så här allt.
Hur skyddar man sig när man är uppe på 8? Går det?
Ja, det finns ju sådana här total sunblock som blockerar liksom solen helt. Så man håller på att smöja in sig. Och det, man får ju ingen snygg solbränna heller.
Jo.
Nej, du får den ju hit.
Ja, liksom. Men man kan ha sexy pyjamas.
Det är så när man kör mycket, när jag tävlingscyklar eller man cyklar mycket och så får man ju den här solbrännan. Med
cykelbyxor på sig jämt.
Det gäller att ha total sunblock på benen också. Nej, men det är ju, alltså det kan ju bli, jag har ju faktiskt bränt mig. Jag brände mig på Shishapangma, ett berg i Tibet 97. Där jag slarvade med att smörja in mig precis under solglasögonen. För då smetade jag in, det att glasögonen blev kletiga istället. Så då var jag lite slarvig där. Och där fick jag liksom blåsor, vattenblåsor. Och det i sin tur blir ju jobbigt och kan också bli infekterat. Mm. Så att allt sånt är jag ju väldigt, väldigt noga med.
Mm. Sånt som kan sinka dig liksom i din klättring.
Ja, men det kan ju få väldiga konsekvenser.
Ah. Hur ser planeringen ut för en stor expedition? En sån här riktigt mastig?
Ja, men ofta att jag sätter mig kanske ner med en karta och börjar titta på vad jag ska, vad jag är på väg och vad jag behöver veta, kunna, träna på, lära mig. Vem kan hjälpa mig? Vad behöver jag för utrustning? Det blir en väldigt lång to-do-list. Och det är också det som är så kul. Lösa problemen. Och så ringer man till folk som när jag började paddla och sa vad jag skulle göra. De bara, du är helt galen, det här kommer aldrig gå. Nej, vad kul.
Tack för peppen.
Hur ska jag lösa det här? Och så visade det sig att det går ju. Just Stilla havet. Människor sa att du kommer inte kunna paddla i de där vågorna. Så ska du gå upp i land, inte bara en dag i 2,5 månad varenda dag.
Jag får ta sig ut förbi där det bryter. Det är väl det som man står
och
jobbar.
Och sen tillbaka upp igen efter en hel dags 12 timmar paddling när man är helt slut. Men jag utvecklade en egen teknik. Så jag började ju backa in mot land. Det var ingen som hade sagt att man kunde göra det. Så det kom jag på själv. Och det var en sån här, men nu var det plötsligt klart att det fortfarande var svårt, men det var ju inte
lika... Varför lättare att backa?
För då ser jag vågorna när de kommer mot mig. istället för att de kommer oberäkneligt bakifrån.
Men blev du så stark att det på slutet var rätt lätt? Så här, nej.
Jag var nog som starkast halvvägs igenom. För sen blev jag bara tröttare och tröttare. Alltså jag hade ju problem att få i mig tillräckligt med mat. Och
Ola Skinnamo säger att en äventyrare ska vara tjock och stark.
Han får det tala för honom. Jag gillar Ola.
Skulle du kunna bli ihop med en anti-Ola? Alltså en kontorsrotta, en bladvändare på bank?
En soffpotatis liksom.
Som vill ha room service och hotell.
Nej, man behöver absolut inte dela mina intressen. Men jag attraheras av människor. Och det behöver inte bara vara någon partner. Utan det kan vara, så det ser jag i mina vänner, vem jag umgås med. De är egna företag och entreprenörer och kreativa människor som har visioner, som vågar. Sen kanske inte alla är superframgångsrika. Men de har sina drömmar och de vågar ge sig efter dem. Och det tycker jag är häftigt. Mm.
Mm. Annars bör du klättra på väggen.
Den har jag inte hört innan.
Du, jag har en låda här med frågor. Får du välja en fråga? Eller du får inte välja, du får dra en.
Vad spännande.
Tycker vi också.
Eller? Complicated.
Är det complicated? Kan jag få ditt telefonnummer? Nej, det kan vi inte få.
Vem var det? Vem
skojar. Nej, det var det inte. den här var från... Christian Lok. Mm. Vad är det närmsta du har varit att dö?
Oj, vilken passande fråga.
Vilken passande fråga. Paddlingen på Stilla havet var läskig. Och sen har jag haft några tillfällen när jag har klättrat som har varit obehagliga.
Men, när på Stilla havet känner du att nu är det nära?
Men jag råkade ut för en grej när jag skulle upp på land. Då backade jag faktiskt in mot land, men vågorna var så höga. Jag vet inte om de var 3 eller 4 meter, så de var högre än kajaken. Liksom, när den är 2,5 meter. Så att när den vågen kom så flippade kajaken baklänges och tumlade runt och jag flög ut. Och man vet ju inte om det är rev och annat på havsbotten då.
Hade du hjälp?
Nej, det hade jag inte. Och det hade jag ju... Nu klarade jag mig, men då började jag faktiskt tänka på om jag inte ska ha hjälm också.
Och så kommer man ner under vattnet, så vet man inte vad som är upp och ner. Det måste vara kallt också, det är kallt vatten där.
Ja, nu hade jag torrdräkt på mig. Men det var ändå att jag var väldigt omtumlad när jag gick upp på land och var väldigt skakad.
Fick du mera kajaker eller fick du fixa
den gäller bara den att hålla sig. Nej, jo, den flöt ju upp på land så småningom. Men jag höll i min paddel. För det är också att den flyter ju upp. Så det var också att jag visste att jag får inte släppa taget om paddeln. För den hjälper mig ju ändå att hitta upp till ytan.
För man hittar den, man kan simma åt helt fel
håll. Du vet ju inte vad som är upp och ner, du bara tumlar runt.
Mm. Oh,
Stilla havet är inte stilla.
Nej.
Men du är så himla tuff.
Wow. Men när du paddlade på Asiat eller så paddlade du runt och sen så cyklade du lite grann där över Florida typ.
Ja, från Seattle eller från San Diego, Seattle till San Diego var ju paddling. Mm. Och sen var det ju cykling hela vägen ut med mexikanska gränsen till mexikanska golfen. Sen rundade jag mexikanska golfen och sen hela Florida. Först
med cykel?
Västkusten, nej, kajak.
Kajak då.
Först västkusten och sen ner till The Keys och Everglades och alltihop. Och sen hela östkusten. Då.
Everglades, det är ju alligatorer också. Jättekul.
Jättefint.
Tack.
Ja.
Och sen så paddlade du upp och sen så cyklade du tillbaka över USA till Seattle igen.
Ut med kanadensiska gränsen.
Precis. Och när du då kom tillbaka till Seattle så har man instiftat The Renata Klumska Day.
Yes sir, or ma'am.
Kul.
Ja, det var en verklig surprise när jag på kvällen, det var ett stort happening där, för att bli tilldelad jättefin mapp eller vad man ska säga, i läder. Som jag öppnade upp den så är det borgmästaren i Seattle och har gjort en proclamation där han har 10 punkter eller vad det är, varför han tycker att den här expeditionen har varit så inspirerande och bra och... Så han har instiftat då den 15 september 2006 till Renata Klumskas dag.
Och det är 10-årsjubileum precis.
Ja.
Den sista frågan, vad är den vackraste platsen på jorden?
Oh, bra fråga.
Ja, men det är Himalaya. Det är svårslaget alltså. Mm. Det är så mäktigt, de här just kontrasterna. Att du kan befinna dig längre ner under vandringen i de här Dalarna med rhododendrons och vilda floder som dansar nere i Dalarna. De här färgglada bergsbyarna. Och sen ser du Himalaya som är som en mur i fjärran. Liksom. De här snötäckta bergstopparna. Det är mäktigt. Det är magiskt och nästan sagolikt.
Mm. Boken som finns ute nu heter När bergen kallar. Du får ju ut en cykelbok sen och en paddelbok också.
Ja. Och sen får vi hitta på någon rymdenbok också.
Lycka till med rymdexpeditionen.
Träffa, träffa killarbok.
Ja, det behöver jag själv en handbok.
Hörru du, tack snälla för att du kom och hälsade på oss.
Tack, tack för att jag fick komma. Det var jättekul.
Lycka till med allt.
Ni med.
Tack. Listen baby.